fred. Låt oss bli stilla för den allmäktiges trone. Och lue fra Guds kärlighet, ge visdom fra det höje. Som fallt på dina vittner ned, ge lys för troens öje. Om livets ord vi samles här, vis oss att Kristi löfte är ett evigt ja och amen. Vår frälser vid Guds högre hand, sänd oss din helig ond. Välsign oss allesammen. Det ber vi i Faderens, i Sonens och den helige ons namn. Amen. Vi ska stansa inför ett avsnitt från Apostlagärningarnas 16:e kapitel. Jag läser där ett stycke först, 6-10. Apostlagärningarnas 16, vers 6 i Jesu namn. De drog så genom Frygia och det galatiska land, fördi de blev hindret av den helige ond fra å tale ordet i Asia. Där de var kommit i närheten av Mysia prövde de att dra till Betynia, men Jesu ond gav dem icke lov. De gick då förbi Mysia och kom ned till Troas. Om natten hade Paulus ett syn. Han såg en makedonier som stod där och bönfallt han och sa: kom över till Makedonia och hjälp oss. Då han hade sett synet prövde vi strax och komme över till Makedonia, för vi skönte att Gud hade kallt oss till att förkynna evangeliet för dem. Amen. Det är viktigt att lägga märke till det här kapitlet och det som står. Paulus, han får alltså göra den erfaring. Han är på missionsresa, han drar ut för att förkynna evangeliet om Jesus. Men Guds helige ond hindrar han från att gå till Asia. Där prövar Paulus och de två vännerna att dra till Betynia. Men så står det, Jesu ond gav dem icke lov. Och under slike förhåll skulle en kanske vänta att Paulus skulle bli frustrerad och säga, och så ska du ha det Gud. Ska jag ut och vittna om dig eller ska jag icke? Alla vägar stängs ju. Men alltså, du ser, Paulus, han är drevet av evangeliet och av Guds helige ond. Så han är icke avhängig av medvind, eller lätte kår, eller beröm från människor. Nu är två vägar stängt. Allt synes umuligt, och så gör de det enaste som är möjligt. De drar förbi Mysia och kommer ner till Troas. Alltså, vi ska märka oss här att Apostlagärningarna 16 handlar om konkret ledelse för ett Guds barn. Alltså, vi kan se så här att Paulus, han betraktar icke den stängde dörr som något som stänger hans gärning. Han betraktar det som Guds ledelse. En dörr öppnas eller stängs, så är det den allmäktige. Och det är viktigt att vi lägger oss det på hjärtat. Det har faktiskt blivit så att en del stängda dörrar har blivit till välsignelse för mig. Jag tänkte, alltså, jag begynte att preka på hösten 66. Så det är ju någon år sedan. Och i löpet av de åren är det någon vägar som har stängt sig också i senare tid. Men alltså, jag kan bara tacka Gud och säga, tack Gud, nu har jag vandrat med dig sedan 66. Och så skönner jag fortsatt icke mer. än att jag bommer. Men då förkastar du icke mig. Du säger stopp nu, Kurt. Det är en annan väg. Alltså att det finns något så tålmodigt som Gud, det är vanskligt för mig att förstå. Du aner inte hur vanskelig typ jag är och gör det med. Och jag tänkte, David säger i psalmet 31, hör. För du är min klippe och min borg. För ditt namns skyld vill du före och leda mig. Halleluja. Alltså jag har förväntningar idag, 2026, att Gud ska leda mig. För sitt namns skyld. Tack för öppningsordet. Och för att säga det kort med andra ord. Spejd efter Gud i alla ditt livs förhåll. Enten det är regn eller solskin. Habakkuk säger det slik. På min vaktpost vill jag stå och stille mig på varden. Jag vill skue ut för att se vad han vill tala mig till mig. Alltså, för att säga det lite banalt. Visst du inte ställer ut regnkruse när det regner, så ska du inte förvänta att få vann. Du må inte be till Gud som om det var en spök. Slik att du inte väntar svar från ham. Men det betyder också att vi alltid må avsätta tid till stillhet och till att lytte. Och låt mig säga det så enkelt jag kan. Du får icke tid. Du må köpa den. Vad betyder det? Jo, det betyder, Paulus säger, att att välja det rätte, det kommer alltid att kosta något. Sån är det på denna syndens och dödens jord. Till de troende i Efesus säger han slik. Se därför till hvordan dere kan vandra varlig. Icke som uvise, men som vise. Så dere köper den lagliga tid, för dagen är onde. Vär icke uförståndige, men förstå vad som är Herrens vilje. Alltså, efterföljelsen av Kristen, av Kristus, den är icke styrt av tidsånden. Eller av världens krav, eller av det som är in i ögonblicket. Nej, ordet säger oss att vår insikt om Guds vilje, den kan växa och modnas. När vi lever med ham dagligen. Vi ska söka och förstå Herrens vilje, säger Paulus. Söka, det har inte med sträv att göra. Söka har med prioritering. Jag huskade för många, många år sedan. I Göteborg, jag satt i samtal med en broder som jag på den tiden hade en god del kontakt med. Han heter Magnus Malm. Och jag sa till Magnus det att jag sliter. Jag följer, jag ropar till Gud, men det når inte längre än till väggen. Jag följer, Gud är så långt väck. Han satt bara stille och så på mig en stund och så sa han, jaha, sa han, och vem tror du där som har flyttat sig? Och så fick vi jag fick en god vägledning. Ja. Ibland må vi hjälpa varann. Vär icke oförståndig, men förstå vad som är Herrens vilje. Men alltså själv når Gud får leda oss. Och vi vandrar på det helt riktiga vägar, så kan det ju ända ske att det blir både stormvär och vanskligheter och tårar. Paulus och Silas och Timoteus, de måtte ändra rättning flera gånger för den helige ande hindret dem till att förkynna i Asia. Och det är minst sagt bemärkelsevärdigt på en måte. Vägen söderut till Asien blev stängt. Och så stängdes också vägen norrut mot Bithynia. Och det kom ju från öst, så då är det bara en rättning igen. Då gick de förbi Mysia och kom ned till Troas. De valde att göra det enaste som var möjligt. Och jag tror att hade vi mött Paulus där han satt i Troas, för där blev det stopp för du måste ha båt för att komma vidare. Och så hade vi spurt Paulus och sagt, var är du på väg? Så jag är ganska säker på att han ville ha sagt, jag vet inte. Paulus apostel leder för missionsarbete och du vet inte var du ska. Jag fruktar att du eller jag kunde ha sagt, men broder Paulus. Och sen kan du inte veta. Och så hade vi kanske gitt han en lektion i vordan man finner Guds vilje i sitt liv. Jag nämner det här för det att jag vet inte hur många böcker jag har sett med den titeln. Och jag rekommenderar icke att läsa för många av den slagen. Alltså, var det inte synd att Paulus inte hade en av de där böckerna? Eller var det kanske det som var lyckan? Paulus vet inte Guds vilje, och det är för det att Guds ond leder han. Och när den ledelsen inte är synlig, då väntar han. Kanske är det det vanskligaste i vandringen med Gud. Och vänta. När en roper av hjärte med iver och det synes inte vara svar på väg i någon rättning. Paulus tar inte nästa steg för Gud öppnar en dörr. Och det krävs ett starkt och klart kall för att föra Paulus till Europa. För ser du, det är det apostlagärningarna 16 handlar om. Att nå är det Europas frälse som ligger Gud på hjärtat. Jag kan bara säga tack Gud när jag läser det här. Alltså, varför hade den helige ond hindrat han att dra till Asia? Varför stängde han vägen till Bithynia? Han hade ju verkligen rejst ut under bön. Och i överbevisning om att han skulle besöka menigheterna i Lilla Asia. Hör vad Jakob skriver i sitt brev kapitel 4. Nå väl, dere som säger idag eller imorgon drar vi till den eller den byen. Vi ska bli där ett år och driva handel och tjäna pengar. Dere som icke känner morgondagen. För vad är väl deras liv? Dere är ju bara som en rök som visar sig en liten stund och så är den borta. Istället skulle dere si, skriver Paulus, om Jakob, om Herren vill och vi får leva. Om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Den gamle danske prästen Fibiger, han sa, jag tror att Paulus helt säkert hade lagt sin reseplan efter det mönstret. Och på grund av sitt förtroliga vänskap med Herren var han också klar över att Gud genom sin ond hade korsat hans planer. Jo, mina tankar har nog korsat Guds planer någon gånger. Men är det inte flott? Där finner han alltid en väg och stanser mig. Han förkastar icke. För det hade jag varit värt att han gjorde. Men alltså, jag tror Paulus kämpat med många tankar. Men jag märker det att när vägarna stängs så blir han helt enkelt stille. Det var ju tre som reste och han var liksom ledaren. Och hur skulle han leda andra när han inte hade pejling om rättningen? Men märk det, Paulus är ärlig. Paulus låter aldrig som om han vet något han icke vet. Och det tränger vi icke. Det är mer än en gång och som man står i en samtal där man inte har någon svar. Och visst du har själevårdssamtal med någon och Gud icke ger dig något svar, så svar icke, men si ärlig, jag vet icke. Du må i vart fall icke si att du ska gå hem och be. För när en själ är i sån nöd att han öppnar sig totalt för ett annat människa, så har han både läst och bett länge. Och så kommer till den konklusionen att det hjälper icke. Så må du icke ge han det som vägledning. Paulus ger icke intryck av att han vet något han icke vet. Han väntar. Och mitt i all Paulus usikkerhet, för det är viktigt att ha med, så har han en styrke. Han är fullt viss om sin frälse. För det är det egentligen handlar om. Han trodde skriftens vittnesbörd, han gjorde det. Han visste att ingen kan lägga någon annan grund än den som allerede är lagt, Kristus Jesus. Många kvinnor och män, de går månad eller år efter år, vad ska jag säga, utan åndelig kraft. Fördi de har icke visshet om sin frälse i Kristus. Jag säger icke det nedlatande på någon måte. Det handlar icke om människor som är mindre ärliga än oss eller önskar mindre att följa än oss. Men det handlar om kämpande själer som icke har fått hjälp. Låt oss be att Herren uppreiser hyrder med öppna ögon som ser nöden. Att Gud uppreiser hyrder, det finns så många herrar. Han hade många obesvarade spörsmål, men han har evangeliets lys i sitt hjärta. Och det, ser du, den själ, vår skröpliga han är, den själ för vilken detta har gått upp, han väntar med en gudomlig förväntning. Och vänta på Gud, det är ju icke att ligga på sofalocken. Och vänta på Gud, det är aktiv vila. Han befinner sig i stillhetens kammare i Troas. Där möter Gud han. Och det sker i ett syn. Och det synet där, det blir avgörande för oss i Europa. Vid sitt konkreta kall så skulle han kryssa Egeerhavet och så komma till Europa. Och så kom evangeliet till Sverige, Norge och Danmark också. Om natten hade Paulus ett syn. Han såg en makedonier som stod där och bönfallt han och sa: kom över till Makedonia och hjälp oss. Inför det här kallet till Europa kan jag bara säga: tack Gud att du kände han den vägen. Ska läsa lite från vers 16. Ett stycke. Och det här är viktigt, för det här är ett sted som verkligen är felciterat och missbrukt till de grader. Men detta skedde en gång då vi drog ut till bönestedet, att vi mötte en slavepike som hade en spådomsånd. Hon skaffet herrene sina stor intäkt vid att spå. Hon följde efter Paulus och oss och ropte: disse människor är den höjeste Guds tjänare som förkynner dere frälsens väg. Detta hållt hon på med att göra i många dagar. Men Paulus blev harm och vände sig och sa till onden: jag befaler dig i Jesu Kristi namn, far ut av henne. Och den for ut av henne i samma stund. Men då hennes herrar så att deras hopp om intäkt försvant, grep de Paulus och Silas och drog dem avsted till torget för att stilla dem för rätten. De förte dem fram för styresmännen och sa: "Disse män skapar stor uro i byen vår. De är göder, och de förkynner skicker som vi icke har lov till att ta emot eller leva efter, vi som är romare." Folkemängden restes också mot dem. Styresmännen revda kläderna av dem och befallte stockeslag. Da de hade gitt dem många slag, kastet i dem i fängsel och befallte fangvokteren att passa gott på dem. Da han fick en slik ordre satte han dem i det innerste fangerum och satte fötterna deras fast i stocken. Men vid midnattstid höll Paulus och Silas bön och sang lovsanger till Gud. Fangene hörte på dem. Da kom det med ett stärkt jordskälv så fängslets grundvåll ristet. Och strax sprang alla dörrene upp och länkene fallt av alla fangene. Fangvakteren forda upp av sövne. Da han såg att dörrene till fängslet stod öppne, track han svärdet och ville ta sitt liv, för han trodde fangene var römt. Men Paulus ropte med höj röst och sa: "Gör det icke något själv, något ont, för vi är alla här." Han bad om lys och löp in och fallt skälvende ned föran Paulus och Silas. Så förte han dem ut och spurte: "Herrer, vad skall jag göra för att bli frälst?" De sa: "Tro på Herren Jesus, så ska du bli frälst, du och ditt hus." Ska huska att Filippi var en romersk koloni, hvor den romerske avgudsdyrkelse präget hela kulturen och blev praktiserad. Så anklagen den var både politisk och religiöst. Det var liksom religiöst, fast i verkligheten var det inte det det handlade om. Det var affärsmässiga intresser. Men man kan ju inte säga något om det stille upp för oss, för ellers minker intäkten vår. Du måste ju säga att det gäller något annat, lika det alltid varit. Och alltså, de blev virkelig misshandlet på den värsta måten. Och efter att deras lemmer var slått blodige, så blir de förankra i stocken. Och så står det där: "Vid midnattstid höll Paulus och Silas bön och sa lovsang till Gud, och fangarna hörte dem. Där kom ett starkt jordskälv, fängslets grundvåll rystet, och strax sprang alla dörrene upp och länkene fallt av alla fangene," står det. Här är det viktigt att vi icke blandar samman orsak och virkning. För texten säger ju icke att lovsang det är en patent med vilken vi löser alla problemer. När det är ille och när det är vanskligt ska du bara synge, så är det löst. Det är viktigt att säga det, för det är en och annan som förkynner det. Du ska bara tacka och prisa Gud, säger det, och så citerar det Apostlagärningarna 16, 25 och 26. Det var kommit till tro på Gud, inte sant? Och troen är en livshållning som präger hela deras liv och tankegång, inte sant? Paulus och Silas glädje hade ju på ingen måte sin grund i yttre förhåll. Men det var en glädje i Gud som de ägde också när livet gjorde ont. När de blev rammet av motstånd, förföljelse och vanskligheter, så var de likväl saliga. När Gud gjorde under och själer blev frälst, så jublade de och sang lovsang till Gud. Och när de blev rammet av motstånd, lidelse och virkelig vont, så lovade de också Gud. Jag vill citera Sven Reichman, en god broder som i många år var verkligen en god vägledare för mig, svensk läge. Och han sa det slik: Paulus var i fängsel många gånger, och jag är överbevist om att han varje gång sang med samma inlevelse, överbevisning. Men likväl slapp han inte ut. För Paulus och Silas synger icke lovsang för att muren ska falla. Deras lovsang är ett vittnesbörd om vad som bor i deras hjärta. Icke sant? Nu sitter de i sönderslottet med bena i stocken. Och istället för att beklaga sig och säger: hur kan du tillåta detta, Gud? Så synger de lovsang. För det är något som betyder mer för dessa karlarna än deras yttre förhåll. Och det är den frälse de har fått av nåde. Och så plötsligt kommer ett jordskälv. Fängelset rystes. Dörrarna springer upp. Och länkarna faller av. Alla fångar, står det. Låt oss se på den här fångvakten från Filippi. Han var ju trots allt ansvarig för dessa karlar. Så det var dödsstraff hvis någon rømte. Och så ser han alla dörrar öppna. Då är det ju naturligt att tänka att nu har de rømt alla sammen. Och så drar han svärdet för att ta sitt liv. Gör det inte något, säger Paulus. Vi är alla här. Alltså, tänk dig den här fångvaktaren som står här med svärdet. Och så ska han kasta sig på svärdet för att ta sitt liv. I ett slikt ögonblick, då tänker mänsket på evigheten. Det kan du stole på. Gör det icke något, säger Paulus. Då löper han in och så faller han självende ner för dem och säger: herrar, de som är blivit anklagt och slått blodige och länka, de kallar han för herrar nu. Du ser när Guds ond åpenbarer sannheten för ett människa, vilket som helst människa, så skönner de vad som är viktigt. Herre, vad ska vi göra för att bli frälst? Inför dödens allvar och icke minst den här lovsangen från Gud, till Gud från dessa karer. Alltså, dessa sönderslåtte legemer som han har hört i glädje lovsynge Gud. Där inser han ju att livet handlar om något mer än bara det som det legemliga ögat kan se. Och så rusar han in och säger: vad ska jag göra? Inför dödens allvar, lovsangen till Gud, så inser han något mer. Att lidelse, det var ett ofrånkomligt faktum, det visste de som blev slått. Men nu har den här mannen bara ett önske i livet, och det är: hvordan kan jag bli frälst? Tänk vilken förändring i hans liv. Jag ska läsa lite från vers 33. Och samma timme på natten tog han dem med sig och vasket dem efter slagene. Och strax blev han döpt med alla sina. Han förte dem upp i sitt hus och däcket bord för dem. Och han glädet sig efter att han med hela sitt hus var kommet till troen på Gud. Där det var blivit dag sände styresmännen en bud efter rättstjänarna och sa: sätt disse männen fri. Fangevåktaren fortalte detta till Paulus: styresmännen har sänt bud om att dere ska bli satt fri. Kom nå ut och dra bort med fred. Men Paulus sa till dem: dere har slått oss offentlig utan lov och dom, ända vi är romerske borgare och kastet oss i fängsel. Och nå vill dere sända oss bort i hemlighet? Nej, de får nog själv komma och föra oss ut. Rättstjänaren brakte denna besked tillbaka till styresmännen. De blev rädda då de hörte att de var romerske borgare. Där kom de själv och godsnacket med dem. De förde dem ut och bad dem dra bort från byen. Efter att de var kommit ut från fängslet gick de hem till Lydia. Här traff de bröderna och de förmante och tröstet dem och så drog de vidare. Det blev en förändring i den här mannens liv. Men de här som hade fängslat dem och pryglat dem, de var ju livrädda. Tänk om den här saken kom upp. Där satt de illa till. Och då fann de ut att nu kan det bara gå. Varsågod, det är fri. Nu kan det försvinna. Så får ingen veta något. Politik är visst ingen ny uppfinnelse. Så trodde de kunde komma undan gällen. Nej, säger Paulus. Nu måste det komma personligt själv. Och leda oss ut. Alltså... Kom nu, där det ska bli fri. Ska se att pipen fick en annan tone. De blev rädda när de fick veta det var romerske medborgare. Och så föres de ut av den ledelse som hade kastat dem i fängsel. Då tänkte jag på Davids psalm där han säger: du däcker ett bord i mina uvänners åsyn. Det går alltid som Gud har sagt. Alltså, det finns en frimodighet och en makt i världen som ser ut både stor och gränslös. Husk det, särskilt i de tider vi nu går i möte. Det finns en makt i denna världen som ser ut både stor och gränslös. Men den höjröstade världen och deras stolthet och makt, den består kun till det ögonblick då Gud griper in. Och det är det ögonblicket jag väntar på. Jag ser inte mycket lyst i den här världen. Och jag ser inte mycket lyst i det här hjärtat. Men jag vet vad lyset är och så ser jag på det. Efter att det var kommit ut av fängslet gick de hem till Lydia. Här traff de bröderna och de förmante och tröstet dem och drog vidare. Jag vill ha skönt att visst ha stått. Så drog de hem till Lydia, bröderna, och så fick de lite tröst där. För det var ju lite de hade varit igenom. Men det är de som tröster de andra. Två skamslåtte män som gått igenom så mycket för evangeliet. Men de har ett hyrdesinn. Så de av hjärtet förmaner, tröster, och så drar de vidare. Och så tänkte jag... Är det de här efterföljande vi jämför oss med när vi säger att vi är Jesu efterföljare? Eller är det hurdan apostlarna var för oss utgjutelsen vi jämför oss med? Jag var ett sted i Sverige och preka och så var det en som sa: ja, sa han, ja. Jag sliter lite och jag måste säga, alltså, jag är en Peter, sa han. Och halleluja, sa jag. Så du är en klippe i menigheten? Nej, sa han. Han tänkte på förnektelsen. Ja, men nu må du passa dig, sa jag. Peter gick ju inte runt resten av livet och förnäkta Jesus. Hallå? Är det där vi förankrar vår tröst? I hvordan disciplinerna var för åndsutgjutelsen. Läs apostlarnas gärningar. Och vad Gud gör genom dessa skröpliga människor. Alltså, vi ber om väckelse och det ska vi göra. Men är vi beredda att betala den pris det kan kosta att ta sitt kors upp och följa Jesus? Evangeliets budskap. Korsets budskap, det är en dårskap för mänsket. Slik har det alltid varit efter syndefallet, och husk i vart fall det från denna tale. Aldrig någon gång har det varit en slik tid där det har varit lättare att förstå och ta emot evangeliet. Det har det aldrig varit. Det har alltid varit omöjligt. Men vi håller på för det vi har läst i ordet att ingenting är omöjligt för Gud. Alltså, tänk, det har alltid varit omöjligt och likväl kallar oss Gud att gå. Utan andra virkemedel än ordet. Tänk. Jag tror att det som bedröver vår Herre mest, det är att vi icke regner med han. Efter syndefallet har mänsket blivit en mäster i att bedra sig själv. Husk min vän, det viktigaste för Gud är icke att du lyckas, men att du ärligt söker hans vilje. Själv när åndens ledelse är vansklig att förstå. Vi kan nog synge Gud signe vårt dyre fäderland och lat det som hagen blöma. Låt lysa din fred från fjäll till strand. Ja, fred ska vi tacka Gud för, det är inte det. Det ska vi verkligen. Starta gärna morgon med det. Få tacka Gud för fred i landet, ett sted att bo och mat på bordet. Det är ingen självföljare. Ja, fred i landet, det är verkligen något att tacka Gud för. Men är vi redo att be Gud? Du må ända ta från oss freden, visst det kan gavna ditt rike och ditt evangelium bäst. Kan vi synge lov och pris lik Paulus och Silas när de bötter emot? Vi hilser din genkomst när dagen är omme, men frykter de trängsler som varslar ditt komme. För kort disse dagar, o Herre, vi ber dig, så troen kan finnas på jord när vi ser dig. Se, marken är vite och hösten är så stor. Det är så få som kämpar för Jesus här på jord. De flesta frykter offre och kallets bittre ve. Imens de dör där ute, dör utan hopp och se. Det är vår värld idag. Gå in i räcken. Gå in i kampen nu. Idag när Jesus kallar dig, då svarar han ja och gå. Och så ska vi synge Främmad Kristi Herme. Och det är en ting du ska lägga särskilt på hjärten, och vi läser den sangen. Och det är Föran oss går Jesus. Som gamle Margit Hellström sa. Vi sang ofta den här sangen på Frälsesarméns i Robertsfors de 7 år jag var där. Främmad Kristi Herme, sa hon. Låt oss stå upp. Men husk att det som verkligen ska stå igen och som du ska tänka på vart vers vi synger, föran oss går Jesus. För det är det det handlar om. Och han är värd att följa själv när det ser ut till att kosta. Herre, vill du förbarma dig över mig som är så rädd för smärta och trängsel. Som inte är redo att offra så mycket. Som spör mer efter vår vägen går än vad du vill. Tack för de gånger du stängde vägen istället för att förkasta mig. Och så ber jag, Herre, för den som strever idag och följer att alla vägar stänger sig. Må ett slikt människa få erfara i sitt hjärte han eller hon är icke glömt av Gud. Och den som väntar på Gud, för den ska alltid en väg öppna sig. Främmad Kristi härmen, fram till helig strid. Amen. Vad är det för nummer? 4:31.